Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren möter, en podcast som kommer ut med ett nytt avsnitt varje onsdag. Den här veckan handlar om en riktig målskytt. Uppväxt på Hönö i Bohusläns södra skärgård. Hans pappa var fiskare. Han hade 2,5 timmars enkel resväg till träningarna med IFK Göteborg som 12-åring. Han har gjort ett av de mest klassiska svenska fotbollsmålen någonsin. Det är mot Hamburgersportverein på Folkparkstadion 1982 i UEFA-cupfinalen. Han var ett firat proffs i italienska Serie A, allsvensk skyttekung. Numera är han fastighetsskötare i Frölunda. Hör om topparna och dalarna i Dan Corneliussons liv i denna vecka av Holmgren möter. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det bäst via Facebook-sidan Holmgren möter eller Twitter Niklas_Holmgren alternativt hemsidan niklasholmgren.nu. Nu är det dags att höra på hög tid att höra på Danne Corneliusson. God lyssning. Mats Dan Erling Corneliusson, född den 2 oktober 1961 i Trollhättan, Älvsborgs län, men uppväxt på Hönö i Bohusläns södra skärgård. Är det korrekt, Dan?
Det är helt korrekt.
Ja. Ja. Hej, kul att se dig.
Tackar, tackar.
Ja. Ja. Du jobbar som fastighetsskötare idag?
Ja. Sen 4,5 år tillbaka ja. Så har jag jobbat med som fastighetsskötare.
Vad gör man som fastighetsskötare? Alltså,
ja, vi är runt och sköter om fastigheter. Ja. Det är inre, det är yttre. Jag jobbar mest själv då på yttre. Och, så att det är en hel del. Somrarna är det med gräsklippning och höster är det mycket löv och allt ska skötas. Så det är rent och fräscht.
Är du teknisk? Gillar du att fixa domar?
Jag gillar ju detta. Vet du. Jag har alltid gillat att pilla och snickra lite grann och så. Så det, jag hade gärna velat vara... Ja, jag trivs väldigt bra med mitt jobb. Men snickare hade varit en liten dröm så efter fotbollen faktiskt.
Som sagt, uppväxt på Hönö i Bohusläns södra skärgård och pappa var fiskare.
Ja.
Ja, mamma?
Mamma var någon bas för städ... något ASAB tror jag det hette, något städbolag på den tiden. Och värva folk då från Hönö. Hon var själv med ute lite grann. Men som sagt var jag 5 syskon så...
Ja, ni är 6 i syskonskaran alltså.
Ja, så jag har 3 bröder och 2 systrar.
Blev det någon idrottskarriär för någon av syskonen?
Min yngsta bror. Jag är näst yngst. Så det, jag har en yngre bror då, Mikael. Han spelar ju upp i... Han var med lite grann i Häcken. Var på väg att få hållningskontrakt där då, på den tiden. Och sen har han spelat Huddinge, bor numera i Stockholm. Mm. Jag tror han låg i 2:an eller någonting, så han har ändå känt på det lite grann i alla fall. Det har han gjort.
Heinövallen läste jag om när jag läste på om det idag. Det är den stora fotbollsarenan inom citationstecken på Hönö.
Ja, det är ju där man växte upp, liksom låg mitt på ön i stort sett. Och, man var ju alltid där. Så fort det var lite gräs och sådär va. Så där är man uppväxt.
Jag minns att det var när du slog igenom så var det tv-sport. Du gjorde reportage och tidningarna också om din resväg. Det var ju nog enormt. Var det 2,5 timme enkel resa för att åka från Hönö till Kamratgården?
Ja, det var det faktiskt på den tiden. Nu är det lite bättre kommunikation och så. färgerna tog lite längre tid på den tiden och sådär då. Då gick den från Öckerö på den tiden, så då fick jag cykla från Hönö över till Öckerö. Och färjan tog 25 minuter, nu tar den 10-12 minuter. Och sen var det buss, spårvagn och sen en promenad på en 20 minuter uppifrån hållplatsen upp till Kamratgården då.
Vilken lidelse!
Nej, det var lite. Jag bara satt och längtade till träningen skulle börja. Så. Skulle det vara lidelse så tror jag inte.
Men jag vill lidelse, det tyckte jag. Du var ju som passion alltså. En passion,
ja, då? Absolut. Det fanns ju inget annat för mig. Det var ju fotboll.
Jag läste någonstans i någon artikel att vad hade det blivit då om det inte hade blivit fotboll, var frågan. Så, ja, då hade jag blivit NHL-proffs eller pingisstjärna.
Ja, på den tiden. Numera har de ju en ishall på Öckerö. Jag fick faktiskt vara med invigaren efter jag blev proffs då, 83 i Stuttgart då. Men när jag växte upp så fanns det ingen hall. Och jag menar, när man är 14-15 så måste man välja då. Och på den vägen är det lite, för jag tyckte faktiskt lika mycket om hockey när jag var riktigt liten. Så jag spelade i Öckerö A-lag där upp till jag var 15 år. Och på den tiden då, så även då så tränade man ju så pass mycket, så då gick det inte att kombinera på något sätt, va? Utan då fick man välja idrott.
Ja, vad var det för position som hockeyspelare?
Ja, det var samma där. Det var mål.
Det var målskytt. Mål. Sniper, en riktig sniper. Ja.
Ja, men så, right. Och
rightare.
Duktig med klubban var det väl. Så att dribblar det älskar jag. Det,
ja. Hade du bra, för när jag pratade med dina gamla lagkompisar så säger de att de hade ett sånt distinkt och rent tillslag på, och bra första touch, vilket gjorde att du blev en bra målskytt. Var det likadan i hockey? Sniper, hade du snabbt skott?
Ja, jag körde ju mest dragskott eller handledsskott då. För det går ju snabbt som sagt, och det ska vara effektivt, va? Så att man gör det liksom i en dribbling eller något. Så det är ju samma i fotbollen. Helst ska man ju skjuta samtidigt som du drar någon. Du är inte målvakt och backar med på det på samma sätt.
Pingisen då?
Pingis gillar jag också. Det stämmer det. Men det var ju med vintern då. När det var riktigt rått och kallt. Va? Så det gillar jag, att stå och hamra också.
Har du plusstatistik på Glenn Strömberg? Han brukar ju stoltsera med att han har plusstatistik på Ulf Tickan Karlsson.
Ja, just
det. Ja.
Nej, det hörde jag ju. Det fick man göra. Men jag vet inte. Vi bollade någon gång när vi var med landslag och var även med Blåvitt då. Men jag tror inte vi spelade någon riktig match. Men det har han nog slått med. För i och med att han tränar väl med i pingis, tror jag. Jag får skylla på det.
På de här resorna du fick, kom ihåg någon 5 kronor av mamma för du skulle kunna köpa en korv på vägen, eller visst var det väl så?
Det är ju några år sedan, jag är ju 53 idag, så att på den tiden fick man ju korv med bröd för 4-5 kronor. Så, eller man köpte pommes frites, eller det var ju något, så då stilla hungern innan man kom hem då. Så det låter ju lite roligt, 5 kronor, men så var det.
Och sen då 39 år senare, 2012, så var du tillbaka som tränare för Hönö IS i division 5.
Ja,
hur var det att sluta cirkeln på det sättet?
Ja, lite speciellt. Det är ju ändå det man växte upp, även om man inte var med i seriesammanhang och så. För jag började ju redan som 10-åring i 10, skulle fylla 11 där någonstans, när jag började åka in till stan och IFK Göteborg då. Så att, men jag menar, Hönö och Heinevallen och allt detta, det är ju det man ändå är uppväxt då. Man har ju så mycket barndomsminns. Så det var väldigt speciellt. Man känner ju mycket folk där ute.
Hur såg det ut? Eller såg den ut, värvningen från Hönö IS till IFK Göteborg? Jag har läst att du gjorde ditt första pojklagsmål den 3 mars 1973 för Blåvitt.
Ja, det har jag ingen statistik eller.
Hur såg det ut? Alltså, för det är ju som sagt, vi har pratat om det, 2-2,5 timme enkel resa för en parvel som är 10-11-12 år, va?
Ja, men det var väl lite lugnare på den tiden. Jag vet jag inte om min mor hade släppt iväg mig på.
Men det är lång tur.
Det är en jättelång tur är det egentligen. Men som sagt, i början när jag åkte in så var vi 2-3 killar som var med mig då. Men de tröttnade just på det här resandet och så. Så att jag var ju inte helt själv, för då hade det kanske varit lite svårare att få ett ja från mina föräldrar då.
Hur såg det ut? Sökte ni själv kontakt med IFK Göteborg eller hade de sett det på någon turnering och frågade om ni ville vara med och spela med Blåvitt 61? Ja,
precis, det var en kille ju som gick i skolan där ute också då, som hade sett en annons i tidningen. Och han frågade ju mig och några andra killar då om vi ville följa med på den här då, för de sökte då spelare, va? I våran årsklass. Och jag hockade ju på där givetvis, för det lät ju jätteroligt, va? Så på den vägen är det.
Ja. Mm. Och som sagt, vad du gjorde ditt första mål 1973. Det var ingen snack om du älskade att göra mål från början.
Ja, på något sätt. Det var väl min grej. Jag vet inte varför, men så har det alltid varit.
Och sen avancerar du då inom ungdomslagen i IFK Göteborg. Var du alltid the man, så att säga? Eller hur såg
det? Ja, jag hade nog en liten svacka där när man, om man säger rätt nu, 14-15 år där. När man, då spelade man ett år yngre. Så blev man liksom första året där, och sen hade jag lite problem med mina knän. För
redan då?
Ja, nej, det var ju liksom mer växtverk. Aha. Och så tränar man mycket då. Så får man sådär så kallad slatter, tror jag, läkaren. Så jag hade ju som ett knä till under det normala knät då. Och där vet jag, det var lite tufft första säsongen där. Men sen så stabiliserade sig det och sen gick det bara upp för igen.
Pojklandslag, juniorlandslag, var det med?
Ja, det var faktiskt en väldigt, det är något av det jag kommer ihåg mest. Den här stegen, blev uttagen i stadslag och... För övrigt vann vi då Folksam Cup, hette det på den tiden. Mm. Vi slog Skåne i finalen där. Vi hade ju många duktiga, Håkan Lindman och väldigt många som blev allsvenska spelare då i den årgången just. Så att det är något, och samma pojklandslag, och för övrigt hade jag Tord Grip då, som tidigare har varit Svennis vapendragare.
Ja, Thomas Svensson var ju i VM 94 också, Tord Grip.
Ja, ja.
Spelade han dragspel redan då för er?
Ja, han hade väl någon... Så det på någon kväll där, men det var ju fantastisk resa tycker jag, och slå sig fram på den. Så känner man ju att man ligger bra till då, va? För det är ju ändå de bästa i Sverige då, va? Sen kan man ju missa någon hit och dit, men de är ganska duktiga på att följa upp vilka som är bra.
När fick du reda på att du skulle tillhöra A-laget, Dan? Nu, Cornelius, nu kör du med IFK Göteborgs A-lag från med den här säsongen.
Jag debuterade ju när jag var 17. Och då hade ju Blåvitt ett riktigt bra lag. Så med tanke på det så är det ju riktigt bra att slå sig in där när man är 17 år. Men jag tror jag fick börja träna med dem både ett och två år före där. Så jag var nog runt 15 när jag fick börja träna med A-laget.
Ni var ju ett gäng, ett koppel spelare som kom in där och fick chansen. Framförallt då när Sven-Göran kom till klubben.
Precis, det var ju... Glenn Hussein då, som de köpte från Varta tidigt, eller tidigt, vad kan han ha varit, 17 år kanske eller något sånt där. Han var i alla fall juniorlagsspelare tror jag när de köpte honom. Men det är ändå ur göteborgare, och sen har vi Glenn Strömberg, Glenn Schiller. Så att vi var ju fyra stycken där i alla fall, som jag var född 61 och de 60 där, va? Så att alla slog sig in i A-laget, om man säger.
Och det var ett fint lag som Göteborg hade. Det var ju en hel del namnkunniga spelare, som till exempel Ralf Edström.
Ja, ja. Ralf var väl inte med så länge där. Han var ju...
Han ville ut och bli proffs igen.
Ja, ja, han blev proffs på... Det var Belgien eller Monaco. Monaco vet jag att han var. Jag tror det var en belgisk klubb, Standard Liège, som jag inte minns fel.
Ja, det var Standard Liège var det. Precis, och PSV först, och sen Standard Liège.
Sen efter det gick han avslutade i Monaco. Mm.
Jag försökte ju värva dig där. Precis, därför du kommer ihåg det. Ja.
Men det var jag på Hotell Europa som vi mötte presidenten där, som han hade med sig från Monaco. För det gick väldigt bra för mig där något år tidigare. Nu hann jag ju fylla 21 där och innan jag blev proffs. Men detta är 2 år tidigare, tror jag. Men det är inget som säger att det har gått bättre för det, för jag menar, man mognar ju på de 2 åren, så det kanske bara var nyttigt för mig att stanna 2 år till, och så man kände sig riktigt färdig för proffsliv.
Allsvenska debuten och första allsvenska målet, sitter det kvar i minnet?
Ja, det är speciellt. Inte minst för jag fick hoppa in där, kom ihåg, en kvart, 20 minuter. Och i målet så stod ju en viss Thomas Wernersson.
I Åtvidaberg då, ja.
Ja, som sedermera kom, eller var något år efter, kom till oss då. Så att det är ett minne, och dels då för att göra första allsvenska mål. Det är en pojkdröm, om man säger, och få vara med. Man tar ju steg för steg, så det. Drömmen var ju att bli proffs givetvis, men jag menar, det är ändå en viktig etapp där, va, som man tog då. Och sen var det ju roligt att det var Thomas Svensson. Ja,
hur ofta har han fått höra det efteråt?
Ja, det är någon gång så där som vi har skojat om. Så att, nej, det var riktigt roligt var det.
Hur var det i skolan? Hur såg du ut att gå i skolan ute på Hönö?
Nej, jag var nog en medelmåtta, om man säger, men mitt intresse låg ju i idrotten, och det tog ju mycket tid. Jag kom hem sent jämt, va? I och med att det var så långa resor, och du vet, pojk och juniorlag, de har inte de bästa tiderna, utan man börjar ganska sent. Så att det drabbade väl skolan lite grann. Men jag vet, det var någon prov vi hade i, det var engelska tror jag, och det var glosor och sånt, va? Så sa läraren till mig, för det hade tydligen sett väldigt illa ut. Så sa han, du får en chans till då, men då ska du läsa på, för jag vet att du kan, så. Och då hade jag alla rätt på de här glosorna.
Vilken klass gick det då?
Jag tror det var mellanstadiet då, när denna läraren, Mats Lack hette den här läraren, kommer jag ihåg. Och jag glömmer aldrig, för man kan ju allting om man vill, va? Men vissa måste lägga lite mer tid på det i så fall. Vissa har det ju gratis, då räcker de att se det, läser och så sitter det där, va? Men jag fick nog trömma in det lite grann, va?
Minns du vad gick ut nia med för snittbetyg?
Jag vet inte, jag låg nog precis under det. Jag hade 2,8, 2,9 någonting. Mm.
Ja. Och om det inte hade blivit fotbollen, så hade det blivit snickeriet, eller?
Ja,
hade en annan dröm som barn.
Men då är man ju hyfsad ung ändå, så att då hade man ju kunnat gått någon yrkeslinje eller något. Och det är ju så alla gör, det är ju många som satsar på fotbollen, och det är ju faktiskt bara en liten del som når hela vägen, va? Och kan leva på det. Vi kan inte leva på det då heller. Idag kan man ju definitivt leva på det, sen Bosman och ja, tv-rättigheter och sånt, så det finns ju mycket mer pengar i idrotten idag, om man säger.
Men du vill ju ha något jobb med händerna och yrkesstöd, med hantverk eller något slag? Eller?
Ja, jag håller lite ADHD och sånt där. Det fanns ju inte på min tid. Det fanns ju, det är säkert. Men det var ju ingen diagnos på det i alla fall.
Nej.
Så att... nej, det... Så att, något sånt... Jag alltid vill ha igång med någonting, va? Och nu när man blir äldre så kan man ju inte syssla med fotboll, tyvärr, va? Det är skillnad på musiker och sånt. De kan ju leva på sin talang hela livet. Men det är det som är tufft med idrotten också. Att du, någonstans mitt i livet så ska man skola om då. Och det är många, jag själv hade också lite små problem där då. Bland annat med en skilsmässa och sånt där då.
Ja. Har du tagit en tips till ungdomar idag? Som, jag menar, de sticker ju väldigt tidigt ut idag. Får chansen att sticka som tonåringar redan. Finns det, att, för det kommer ju, och det går ju ganska fort inom idrotten trots allt. Den dagen då strålkastar ljuset släcks.
Absolut. Och det handlar ju inte om du har pengar eller inte heller. Utan det är ju din egna identitet och har någonting att göra. Och som du också... trivs med och du drivs liksom, för det är ju viktigt där mellan 35 och resten av tiden som man kan vara igång. Men man har ju så pass tid så att man ska nog se sig om lite grann där, i alla fall i slutet på åren när man är proffs, att man kanske tar någon utbildning eller någonting, va?
I ditt fall då, när du klarade nian, gick du ju gymnasiet eller satsade du helt och fullt på fotbollen då?
Ja, det var ju så att IF Göteborg började då med halvproffs när jag skulle börja gymnasiet efter grundskolan. Och så hade vi en diskussion hemma då, framförallt med min mor, och pappa var ute och fiskade på den tiden. Och för då ville jag ju vara halvproffs givetvis, va? Och så jobbade jag i en sportaffär samtidigt då. Det blev så till slut, men mamma ville ju givetvis att jag skulle börja gymnasiet. Jag sa, kan vänta 2 år liksom då, va? Man bara pötte på det liksom 2 år. Och till slut så gick jag med på detta då, för jag tjatade ju hela tiden om det där, va? Så att på den vägen var det så. Sen började jag gymnasiet, gick 2 år, hade ett år kvar då. Så jag hann aldrig gå färdigt det, så jag har liksom ingen Ja.
Vilken linje gick du då? Vilken linje gick
du
då?
Det var någon slags idrott uppe i London här så som vi påbörjade då, va. Och jag vet jag hade det, men så fick jag det här proffskontraktet från Stuttgart till slut då.
Men du 1982. Ett fantastiskt år för det. Gjorde du inte lumpen då också som pjäsman eller något
liknande? Ja, det var väl 81.
81, ja, ja, ja. Ja, men alltså, ja, du, ta oss igenom det, den fantastiska tiden. För det är alltså 1982 så vinner ni SM, ni vinner cupen och ni vinner UEFA-cupen.
Ja, vi vann
det är ju makalöst, det är ju makalöst trippel.
Ja, det är väldigt få som har gjort, tror jag, men...
Berätta, känslan, ta oss igenom.
Ja, alltså det var ju helt fantastiskt egentligen på alla sätt där. Jag vet när jag låg i lumpen då, det var ju inför detta då. Många kvalmatcher och allt vad det var då. Men det måste jag väl tacka Anders Bärmar väldigt mycket. För vi tränade och vi låg på läge väldigt mycket inför detta 82 då när... Nej, kvart och semi och finalen gick då. Tänk på UEFA-cupen där då. För jag var borta ungefär hälften av tiden. Och man får inte vara borta. Jag låg till och med lite över där. För du vet, vi har ingen säsong där då, vintertid. Och det var ju viktigt att vi kom ut och spelade då mycket och sådär. Så det får jag säga ett stort tack till Anders Bergman. Han lever ju tyvärr inte längre, men... För det var väldigt drivande, han kände ÖB vad det var på något sätt, så han pratade. Så jag slapp ju gå om, för det var snack om att jag skulle göra om lumpen då. Ja, men det räddade Anders med då.
Ja, ja, vilken resa.
Vilken resa. Nej, helt fantastiskt. Det är bara en del i så mycket, va? Så nu när du frågar sådär.
Ja, det var ju fantastiskt. SM-finalen mot Hammar var ju också fantastiska.
Ja, framförallt för mig där, i och med att jag fick avgöra där uppe då. Vi fick ju stryk med 1-0.
Ja, här hemma, och de spelade en orkester där. Hur var det förresten när Hägerstens Hot Heaven om att de spelade? Det var några år som gick och nynnade. Det var någon som sa.
Nej, vi var ju så... började bli lite vana med lite större matcher och så, va? Så jag tror vi gillade det där, va? Man såg det på, man ser ju det på sina medspelare om de är spända eller inte då, va? Men det taggar ju oss ännu mer då, va? Så att, nej, det är fina minnen.
Ja, berätta, för det var ju inte helt enkelt, alltså när ni mötte Valencia där i kvartsfinal.
Nej.
Så var det ju, ni hade ju, styrelsen hade avgått och Leif Loket Olsson fick vara någon typ av lagledare eller ordförande för när ni kom ner dit. Och där var det, du gjorde militärtjänsten, någon var någon elektriker och det var ju himla tutti-frutti på om man tittar jämfört med idag.
Alla hade ju yrken på den tiden då. Så att, men... Det var ju som sagt, det var turbulent i med, styrelsen avgick som du säger, och Anders Bärman där fick ju ordnat lite folk. Det var där Gunnar Larsson kommer in bland annat, som sedermera har varit i många, många år då. Var med om alla stora framgångar då. Så att, och Loket vet jag fick vara med som en representant där på något sätt. Jag tror det var Valencia redan där han fick hoppa in som någon, vad han nu skulle vara, men någon styrelsemedlem då i alla fall. Så att det var ju lite speciellt, och vi hade ju tydligen väldigt tufft också. Vi lyssnade inte på siffror och sånt, men det var tydligen så tufft så att de fick låna av något företag så att vi skulle komma iväg överhuvudtaget. Så illa var det på den tiden.
Och så
tills vi vände på detta då, i och med att vi vinner hela cupen här, så fick vi ju vind i seglen, och sen har det ju rullat på för Blåvitt då.
Ja, var det Valencia-matchen som var vändpunkten?
Ja, någonstans är det det. Det tror jag faktiskt. För det hade ju varit stort ändå kanske om man hade åkt ut där någonstans. Men allt detta som var, jag vet inte, jag tror det, vi var sådana typer där så att det triggade oss ännu mer det här då, va? Och jag vet inte vad man ska sätta för ord egentligen, för det är ju helt fantastiskt. Det är ju som en fairy tale liksom. Det är ju en saga nästan. Mm.
Och så Kaiserslautern i semifinalen. Och så final mot Hamburgersport. Ni vinner 1-0 efter mål av Tord Holmgren på ett regnigt, lerigt Ullevi. Och så kommer ni till Folkparkstadion. Tyskarna såg ju det som en ren formalitet att spöa er. Och vad händer? Du gör ett av svensk fotbolls mest berömda mål. Rakt upp i taket 1-0 i Göteborg.
Ja, det är helt fantastiskt. Vi pratade innan matchen faktiskt. Gör vi ett mål, för vi hade inte släppt in mer än två då, va? Och jag vet på borta så ska de göra tre, va? Och det hade vi inte gjort genom hela turneringen. Och det är en av sakerna Svennis tar upp. Sen den gången tog faktiskt inte Svennis upp så mycket innan. För annars brukar det vara väldigt noggranna genomgångar och sådär, va? Men det var ju så att Hamburg stod och sålde vimplar utanför. Där det stod Hamburg Sportverein där de hade vunnit.
UEFA-cupmästare, ja.
Ja, UEFA-cupmästare 82 då. Och då kommer jag ihåg Svennis visar den flaggan för han. Behöver jag säga någonting mer egentligen då? Och då rungade, nej, det behöver du liksom inte då. Så det är så många, när man tittar tillbaka så är det så små grejer som blev den här jättestora, ja, ultimata slutet på det då.
Berätta om målet nu. Ta oss igenom målet som du gjorde själv. Hela uppspelet, inspelet ifrån vänster.
Jag har ju förklarat det där målet några gånger, och då börjar jag alltid med Torbjörn, får den på mitten någonstans. Som är hans vanliga stil, driver lite framåt. Sen puttar han en tunnel på en där då, va? Och sen slår han en kross ut till Tommy. Och Tommy löper runt med sin fart som han alltid hade. Rycker förbi sin gubbe. Och så blir det ett långt, men så blir det en väldigt svår studs, så den blir hög. Men jag får upp benet i en bra pendel där och får mitt livsträff. Alltså, jag har gjort en del sådana mål, men det är ofta på träningar och någon match kanske. Men just i en final och så det kände jag också. Allt vi hade pratat om det, gör vi ett mål där. Och då kände jag det, nu tar vi det här, va?
Ja, din känsla då, när du liksom känner, alltså du känner det här, du känner ju lång väg kanske att det här kommer bli bra.
Ja. Ja. Nej, jag kände det då, alltså nu det kan de inte ro på oss alltså. För var jag än vände mig, det är ju Glenn där, ja, det var ju många Glenn då, men ja. Och där är Torbjörn, och man kände sig så trygg, va. Så att det blir den där känslan som man måste ha, att man nästan är oövervinnerlig då. Ja. Och har du det tänket, va, då står du inte och tittar och beundrar de här fantastiska, för det var ju otroliga namn där. Halva tyska landslaget var ju Hamburg Sportverein på den tiden. Så att men det la man bort efter 5 minuter där, utan då är det spelet som gäller. Och just den här tryggheten som jag kände med, ja, mina medspelare då.
Jag har gjort massor med mål i dina dagar. Är det det härligaste målet?
Ja, det får man nog säga. Det viktigaste. Och ett så pass snyggt mål också då. Det är ju alltid roligt att dra den på volley upp i taket. Det gör ju aldrig ont.
Du var ju en utpräglad målskytt. Och som sagt, fantastiskt tillslag på ett tillslag och distinkt i straffområdet. Medfött, träning, hur?
Jag kan väl säga, det, någonstans håller du det medfött, men utan mycket träning så skulle jag inte, för som man ser än idag så vill ju forward stoppa bollen för att sen skjuta in den. För har du ett bra läge, då måste du vara otroligt trygg och säker om du ska dra den på ett. För ibland kan man faktiskt ta ner den och putta in den. Men jo, efter varje träning när jag var yngre och långt upp i junior och även som senior så kunde jag stå en halvtimme efteråt och bara dunka in, och då hade jag någon som slog inlägg. Så jag kände mig trygg i det och sätta den på volley då alltså.
Sven-Göran Eriksson, vad du jämför honom med andra tränare du har haft?
Han är väldigt speciell, Svennis, tyckte jag. För han såg ju och läste av, va? Och just det här får man ju igen beröm för att du ska vinna så gäller det att ha de här olika spelartyperna. Och det var det vi hade. Många säger, han var bra. Men det finns många lag som har 11 eller 20 spelare som är jättebra. Men just den här mixen av spelare, beroende på vilket spel man vill ha då. För det är ju olika hur man spelar och sådär. Men då gäller det att ha spelartyper. Och det var ju det Svennis började. Vi hade ju grunden, om man säger.
Mycket nötande.
Ja, visst, i början var det ju jättetråkigt på vintrarna, uppspel, tillbakaspel. Alltså, men han ville vi skulle ha en grundspel, för det går alltid tungt i vissa perioder. Men då ska man ju ha en hög lägstanivå, om man säger. Och med det fick vi en trygghet. Sen, när vi hade boll, så hade vi så pass mycket duktiga spelare. Så då löser det sig själv då.
En incident som jag vill ta upp med dig, för den är berömd, det var när Glenn Schiller fick på, skulle slå en crossboll, och han fick på en enormt hård träff, men det blev lite låg, och du suger ner den, du bara stoppar, det var omöjligt sa de, men du stoppar den bara och så sparkar tillbaka den, och så gick luften ur. Så vad sa du till Schiller?
Ja, nej, jag undrar vad han gör. Ska det vara uppspel? Det är ju skott, så jag delar.
Vad fan, måste ju slå så hårda passningar, ja, med någon som sa att han hade sagt.
Stenormarna kom ju så pass, jag kunde ta ner den på bröst. Men det var ju nästan som att tappa luften.
Ja, men du var skicklig på det. Du var skicklig på att suga fast på den och hålla i den. Vad det jag ville komma till.
Det där, ta ner den på bröstet och sen volley då, va. Så att, men det är ju som jag säger, man måste stå och nöta sånt där, va. Så att... ju mer du tränar på det, ju bättre blir det.
Och sen parhästen, Torbjörn Nilsson. Vilket par, vilket anfallspar.
Ja, det var ju fantastiskt att ha. Ska vi säga, de åren innan här då. Det var ju egentligen 82 som jag slår igenom då. Jag var ju med 81 också och det gick väl bra då också. Men som sagt 82 då. Men de åren innan där.
Ja, du hade en knäskada 1980, va?
Ja. Men ändå... Den tiden man var med, när man skadade kan man ju inte lära sig så mycket. Men just den här, att ha en sån som Torbjörn bredvid sig, det är också en väldigt trygghet som jag pratade om förut. Så att det bättre, alltså allt stämde för mig ju liksom, jag hade rätt folk runt mig också. Men okej, det är svårt att slå sig in. För många tänker ju kanske så när de är unga, att jag kan inte gå dit för då kanske jag inte får någon speltid. Så tänkte jag aldrig, utan jag ville ju slå mig in bara, va. Men när du har gjort det så är det ju helt fantastiskt då när du är i ett sånt lag, va. För då är det lättare att få det fungera.
Alltså, hur hittar ni varandra, du och Torbjörn på planen? Alltså, hur mycket betydde han för dig? Var han lite mentor åt dig? Eller? För han är väl några år yngre, är det 7 år äldre han är än dig? Eller?
Ja, 7-8 år, ja, tror jag. Ja. Han ligger där någonstans.
Ja.
Nej, men du vet, man såg ju upp det, de här, du vet, när du själv är 25 så där, då är det ju inte att man ser upp till någon på det sätt. Men du vet, när man kommer med som 15-16-åring, om man säger, och får träna med dem, va? Det var ju liksom, det är hur stort som helst då, givetvis. Va?
Ja. Ja, han har slagit några passningar till dig.
Ja, oja. Det var ju helt fantastiskt. Torbjörn var ju ruskigt bra, va? Ja. På den tiden.
Jag har hört en historia när han blev proffs i Kaiserslautern, så var det någon som frågade hur skulle du klara det utan Torbjörn Nilsson nu, Dan? Och så nu, ja, du gjorde, vad hände sen? Ja, Kalmar FF?
Det är ganska roligt faktiskt, för efter det så var det ju, men någonstans kände jag, nu är det jag som får göra det då, för jag hade ju inte någon som Torbjörn då bredvid mig. Och alla undrar ju, alltså det kommer bli katastrof ungefär då, va? Men då möter vi Kalmar FF borta. Och jag kommer inte ihåg om det blev 4-0 eller 4-1.
4-1, ja, tror jag det står i pappren här.
Ja, och jag gjorde ju alla 4 den matchen.
Ja, första matchen utan Totte. Ja.
Och där får man säga, det är ju mitt. Jag hade ju slått igenom innan, men där blev det liksom, höjde jag mig en nivå till, om man säger. Och sen var det mål och val av varannan match under de åren, eller det året jag var kvar där då. Jag gick 83 på sommaren där.
Om du jämför Torbjörn med andra anfallskollegor du har haft, vad står han då?
Nej, han är unik. Jag har ju sett alla de här världsstjärnorna som Van Basten och Karek och allt vad de hette då på den tiden. Jag säger det, blåvita ränder, så är det ju ingen som kan jämföra sig med Torbjörn faktiskt. Inte ens de världsstjärnorna då. Men det enda var, sen såg jag ju Kaiserslautern också, han var bra alltså, men det var inte riktigt den Torbjörn som var van att se i blåvitt då.
Han hade ingen Cornelius om sin sida.
Nej, så kan det vara. Vi mötte ju varandra då. Han var ju kärslaten när jag kom till Stortgart. Men det är en annan mentalitet. Jag tror Torbjörn trivdes mer med att man faktiskt är ett lag också. Där är ju mer klickbildningar och det är lite annorlunda som proffs. Och det var nog inte Torbjörns grej om man säger, även om han klarade sig bra, det är inte alls så. Men i Blåvitt så fanns det någonting mer, va? Då var han absolut en av de största.
Vi var inne på 1982, Dan. Det var också det året du gjorde A-landslagsdebut.
Kommer jag ihåg den landskampen?
Berätta.
Nej, jag tror vi hade lite problem där. Vi skulle byta spelsystem och allt möjligt. Laban var ju då förbundskapten och han körde ju Östermodellen där då.
Alltså, ja.
Det var lite trevande där hur vi skulle ha det och sådär då. Sen var vi ju ett block då som var ju från Blåvitt och Malmö FF. Och det var ju inte den typen av fotboll vi spelade då. Så att, men sen går vi, och det ska sägas, alltså är det någon jag tycker om så är det Laban. För det var en fantastisk människa, alltså ledare och så. Men okej, den grejen stämde väl inte riktigt då, och det kan jag hålla med om. Men sen han gav ju med sig sidemera och detta då, va? Så att, men vi förlorade med 1-0 vet jag, och Tom Lund gjorde det målet. Det var Norges största fotbollsspelare genom tiderna. Helt fantastisk mittfältare, playmaker, allt, målskytt. Men han ville inte bli proffs, vad jag har hört efteråt. Men det gick bra för mig ändå. Jag hade Poletten Larsson tror jag bredvid mig.
En öjsare.
Ja, en öjsare till och med det. Så att nej, då jag lämnade ändå med ett fint minne. Det var ju tråkigt att förlora givetvis första matchen där. Men det var ju något speciellt för att debutera. Och som jag kände efteråt så hade jag ändå gjort en skaplig debut, om man säger så.
Jag pratade med Glenn Hussein tidigare om just den här krocken mellan Östermodellen och pressunderstödsmodellen som ni representerade då. Och det var ju mycket, mycket bra lag. Fantastiskt duktiga spelare ute i Europa. Men det blev inget mästerskapsslutspel. Och det var ju många som ville se, nej men gör så att ni sätt på Göteborg blågula tröjor. Ja, vad minns du av den debatten? Och var det någonting som du förespråkade också?
Nej, vi hade ju det med någon fri libro på mitten. Och i och med att det var ju lite blandat då, från allra första början när jag kom med, så var det ju en del från öster, ska jag säga. Då var det inte lika dominant som det blev sedermera då, från Blåvitt och Malmö. Och då hade vi en del österspelare och sånt där, va? Men den här blandningen då, så det blir lite fel, va? För det är inte bra att behöva springa och tänka när du är ute på plan liksom, hur du ska agera, utan det ska sitta i ryggmärgen då, va? Så att man ser det medan, som jag säger, så ändrar vi ju på det då, va? Och sen var VM 86 där, eller kvalet. Det är ju liksom, det är nog det jag grämmer mest för under min fotbollskarriär, att jag inte fick uppleva ett VM-slutspel. För då hade Torbjörn kommit tillbaka också, för han tackade ju ner ett landslag och sådär tidigare. Då hade vi kunnat gjort något stort där, tror jag, VM 86, om vi bara hade gått dit, va? För vi trodde vi i stort sett var klara. Vi har ju Tjeckoslovakien borta. Jag gör 1-0 efter, och Torbjörn spelar fram mig mycket riktigt på första stolpen. Jag kommer där och slår in det. Och det hade räckt med oavgjort för oss. Även om för Västtyskland mötte ju då Portugal. Så att det var hemskt där, för de spelade senare, kommer jag ihåg också. Så vi satt ju och lyssnade på detta på radion. Och det var ju spelare som satt och grät.
Ja, Tommy Engstrand grät ju i radion också. Ja,
var Robert Prytz, vet jag, var otröstlig där. Ja, vi alla var ju bedrövade. Så att, nej, det var hemskt var det. Det var ju så nära det bara kan bli.
Om en liten stund får du höra varför Dan Corneliusson tackade nej till landslaget när Olle Nordin var förbundskapten. Det blev 22 landskamper och landskamper.
Ja. Det är en del svåra skador där i Italien framför. Jag spelar ju egentligen bara 3 av 5 år. Mm. För jag hade hälsena och ett knä då, så. Var efterlängset då.
Men vilket snitt, 22 landskamper, 12 mål. Det är, alltså, det är över 0,5 mål i snitt per match.
Mm. Nej, det är ju bra facit. Så att det blev lite sidigt. Men jag tackar ju nej till landslaget också då, när Olle Nordin var där då.
Varför då?
Ja, det var väl helt enkelt så att man offrar ju så mycket tid som man gör i klubblag och allting. Där åker man ju bort på läger och allt vad det är inför varje match. Ligger du på hotell, hemma som borta. Och jag var i mitt livsform, tror jag då.
Vilket år pratar vi nu? Det pratar
ja,
80...
jag kommer inte ihåg här. Det blir ju alltså någonstans... Kan det vara...
87, 88, 86...
Ja, det måste ju vara där någonstans. Vi skulle möta Italien borta i alla fall. I Neapel.
Ja, den gick ju bra. Ja, den gick ju bra den matchen, ja.
Ja, vi fick stryk, tror jag.
Nej, det var den matchen.
Vi hade väl två mål.
Men det var ju, de vann ju en fin match när Italien, när Strömberg gjorde på mål,
ja, Sunesson. Ja, det är tidigare.
Ja.
Det är ju under Laban.
Så. Ja, det här har du pratat tidigare, ja. Ja, ja,
det är tidigare. Det är ju de enda målen Strömberg har gjort för övrigt.
Men det var... Han passar, han hör det här, vet du. Han kommer ringa.
Ja, ja. Nej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men och i alla fall inför det, vi låg en hel vecka där innan, eller 5 dagar innan någonting. Och det gick hur bra som helst. Träning, och alla tog ut lag och grejer hit och dit som journalister gör då. Och det var inte en tanke på att inte jag skulle starta. Men då var ju Olle, han var lite speciell med vissa saker då. Du har spelat 3 matcher och varit borta så länge, då ska man inte vara landslagsmässig ungefär. Och då hade jag ändå gjort mål i alla 3 och spelat mina 90 minuter då. Och det gick riktigt bra, du vet, då är man ju extra sugen också. Och så fick jag 5-10 minuter någonting va. Efter det tackade jag.
Ja, ångrar du det?
Bodock.
Var det stoltheten som blev sårad?
Nej, jag vet inte. Det är... Någonting var det som hände då i alla fall.
Ja. Och vi går tillbaks lite då. Ja, det var ju som sagt om landslagskarriären. Är det något annat du känner?
Nej, det, jag tyckte alltid det var så himla roligt att spela landslaget. Och det gick oftast väldigt, väldigt bra också. Det ser du bland annat på facit. Och man kan spela bra även om man inte gör något mål.
Ja.
Så att det var något speciellt att komma hem då från proffslivet. Och...
Känns det lite tufft? Det är många som av er då, som spelade på 80-talet. Det var ju som sagt var flera spelare ute i Europa i bra klubbar som gjorde bra ifrån sig. Men ni fick aldrig uppleva ett mästerskap. Nej. Och så kommer 94-erna sen och blir trea i VM. Och,
Nej, men vi hade nog kunnat gjort någon riktigt stor. Det vet man ju aldrig. Det är lätt att säga efter. Men vi hade ett fint lag då. Så som sagt var det här kvalet där, det är nog det tyngsta faktiskt som i min fotbollskarriär då.
1983 så lämnar du IFK Göteborg för VfB Stuttgart i tyska Bundesliga.
Jawohl.
Och det blev ju succé. Du blev tysk mästare. Du gjorde 12 mål.
Ja.
Berätta om den tiden. Hur såg det ut? Alltså, varför blev det Stuttgart? Hade du fler alternativ?
Ja, Monaco var ju på hela
tiden. Ja, men Ralf, var det då?
Ja, men det var ju två tidigare när de började, men de fanns ju med där. Och jag vet, sedermera, det var ju det italienska lag redan då.
Mm.
Marchesi som sedermera tränade Juventus. Och inte var han väl också. Han tränade just då Napoli där. Och han berättade ju att de ville ha mig också då. Men jag vet inte om det handlade om pengar eller vad det var, va? Men Stuttgart var ju ett, ja, ett storlag då på den tiden. De hade ju Brunnar Förster och ja, väldigt duktiga spelare, många yngre duktiga och så också. Så att det var ju helt rätt. Men sen när man vinner då första året, så någonstans så vill man in i Italien. För Italien var väl nummer ett, det är ungefär som Premier League idag. Mm. För det går ju alltid cirklar där, va? Eller de förköper sig ofta i klubbarna. Så får de ha en 10-årsperiod på sig och hämta sig då. Men på min tid var det ju då Italien och sen Bundesliga då. Det var de två ligorna som var bäst.
Och det var tradition om ligorna som vi svenskar gick till också.
Ja, ja, det var det på den tiden.
Neckarstadion. Och jag minns, för det var ju då på den tiden var det ju inte några matcher på tv, utan det var ju klipp på Sportspegeln. Och jag tyckte nästan varenda söndag jag tittade på sporten. Så gjorde du mål? Hade du gjort mål igen?
Ja.
Ja.
Det var en fantastisk första halvan där. Vi har ju inte samma säsong i Sverige som, så jag ledde skytteligan ihop med vid juluppehållet då, halva säsongen. Men sen i och med att jag hade spelat, och så var det en uppbyggnadsperiod egentligen när vi är som bäst då hemma då, va? Men då tränade jag ner mig igen, och det höll ju bra första halvåret. Och sen är det faktiskt i en landskamp som, när jag bara ska slå en lång crossboll, så går den största muskeln av. Så det blev borta i 6-7 veckor. Så hade jag inte fått det avbräcket, så hade det ju kunnat slutat ännu bättre där.
Vem var det som vann skytteligan då det året?
Det var Fölle till slut.
Var det Rudi Fölle?
Rudi Fölle vann den. Ja. Man spelade väl i Bremen på den tiden.
Ja.
Sen mötte jag han även när han var i Roma då. Han spelar väl någonstans i, nej, nog gick nog till Leverkusen tror jag efter Roma. Men då, ja, det var en stor spelare också.
Ett år då, i en säsong i Stuttgart 83-84, och sen då kom du till Como Calcio, och som sagt italienska ligan var speciell då, två utlänningar, och där spelade alla de bästa i världen. Precis. Det var Boniek, det var Platini, det var Maradona, det var alla.
Precis.
Ja.
Där de frågade ju mig, journalisterna här då, när jag kom dit, hur kan du gå ifrån vinna tyska ligan, alltså ett storklubb då i Bundesliga, till Como, för de kommer ju från Serie B då.
Como-sjön har man hört talas om.
Ja, det är många som Kroni bor ju där också. Så att, men så de var ju väldigt förvånade. Men det var en dröm liksom att komma in, och sen var det ju dubbelt betalt också, ska vi säga. Så det spelar ju också roll, givetvis. Va? Så det var dels bättre pengar, och sen var det ju som sagt var bara två utlänningar. Jag menar, som Udinese, de här där spelar Sicco.
Ja.
Och de kommer ju, jag menar, de fyra första åren så kommer vi ju före Udinese.
Vem var det med än du då, när du kom till Como? Vem var den andra, de övriga utlänningarna?
Hansi Müller blev utlånad ifrån, också från Stuttgart. Det var en stor forward ifrån, kom ifrån Inter. Då köpte de Liam Brady, och då blev han, ja, tredje alternativ där då.
Ja.
Fick bara ha två på plan på den tiden. Eller från början. Sen blev det tre också då under min tid. Sen har du, vad heter han, brassen. Han gjorde mål på Sverige där redan 74 tror jag. Dirceo heter
han. Dirceo, ja.
Ja. Det var en jätte så här ruskig frispark till vänsterfot. Tyvärr körde han ihjäl sig för några år sedan i Brasilien då, när han återvänt. Nej, så det var ju en del stora stjärnor. Sen var det ju Como var ju en sån här plantskola, om man säger. Lite som Atalanta har varit de sista åren. Och vi har ju fått fram sådana som Simone Borgonovo som tragiskt fick den här ALS och muskelsjukdomen där. Så att vi fick fram många där då, och det var ju också ett stöd för dem då. För jag var ju lite äldre än vad de här killarna var då. Så att...
Och det var 23 år när du kom till Italien.
Ja, måste jag.
Och ändå kommer ju en liten klubb. Ni fick ju naturligtvis kämpa för överlevnaden. Ja. Men du trivdes bra där, och jag vet...
Ja, det faktum är ju så här att jag hade ju inte en tanke att stanna i Como. Det var ju bara ett sätt för mig att komma in. Och efter ett år, mycket riktigt, så ringer Svennis från Roma.
Ja, berätta, du hade gjort en väldigt bra match mot Roma.
Ja, jag gjorde alltid mål på Roma.
Ja.
Det tände mig ännu mer när Svennis satt där i motståndarbåset där, va? Men i alla fall, så jag var nere, skrev kontrakt 2 år, ett option, och har en match kvar. Vi har Sampdoria hemma. En kille som heter Manini, han var även landslagsspelare på den tiden. Som var en sån här ren som följde det, var det en, och gick och drack så följde han. Ja. Det var så på den tiden. Man, ja. Två som markerade ut forwards och så en libero då. Och jag får ett uppspel, tar emot och släpper den, och så kommer han precis när jag liksom slappnar av då. Och då är jag inte beredd på det, så går ju hela knät på mig då. Och då givetvis så gäller inget det vi hade pratat om då, för jag hade ju läkarundersökning och sånt kvar då. Så det där har vi den andra grejen som grämer mig. För i Roma hade man kunnat ligga på 15-20 mål kanske. Det är skillnad att spela borta med Como eller borta med Roma. De spelar ändå för vinst, även om de spelar hemma eller bort.
Har du pratat med Manini sen det här hände?
Nej, det är ju ingen så. Man träffar sig ute på så.
Det är
matcher. Och, nej, men det går inte. Utan det är rehab och ut igen sen bara. Det är inget man kan gå och tänka på. Det är sånt som händer också.
Det var i alla fall mellan 84 och 89 i Como. Det är ganska lång tid.
Ja, 5 år blev det. Och det var väl som jag säger, de 4 första åren så var vi ju ett mittenlag nästan där då, va? Alltså bekvämt hängde vi med i Serie A. Men sista året så blir det ju där nere, är det ju så. Vi hade väl inte sådana jättestarka... presidenter, alltså rent ekonomiskt då, som Berlusconi och de här då, va? Som kan köpa in spelare, utan vi var ju med i det här, sålde så fort någon av storklubbarna ville ha då, va? För att tjäna pengar då istället. Och det gick för långt där helt enkelt, så att vi hade inget lag sista året. För då måste jag ha slagkraftigt lag då.
Hur kändes det då?
Ja, det jag vet, vi diskuterade, vi hade uppe då spelarråd och grejer, det här att det inte kändes bra inför den sista säsongen där. Och mycket riktigt så åkte vi ut. Det var knappt, men vi mäktade inte med det till slut då.
Jag såg den här filmen om Blåvitt och jag vet ju, för jag umgås ju en del med Glenn Strömberg, att du är väldigt populär där nere i Italien.
Ja, men det som jag hört andra sagt också, svenskar är väldigt uppskattade. Jag har hört Ingesson, han gick ju tragiskt bort också. Strömberg, alltså vi har jättemånga svenskar som har varit där nere, och vi är alltid plikttrogna, vi liksom kommer i tid, och det är ju inte alltid italienarna är sådana då, va? Och du ska veta, det uppskattas, va? Och att man alltid ger allt för laget, och de ser det här andra också runt omkring, och rent spelmässigt så ser de ju också att vi är nog så bra med det, va? Ja, det är 3 jättefina år där. Det är bara synd att jag fick de här skadorna, som sagt. För då hade det gått ännu bättre, givetvis.
Sen skulle jag fråga någonting också om någon midsommar du och Glenn Strömberg firade tillsammans. Ni åkte bil väldigt fort och ni var i Venedig. Och, han har inte sagt mer, men jag skulle fråga dig, sa han. Så att nu gör jag det. Vad var det för någonting?
Ja, jag vet inte. Vi brukar ju träffas så fort vi var lediga. Och det var ju inte alltid vi var lediga samtidigt, för varje klubb har ju sina upplägg. Men när det var uppehåll och så där, så träffades vi emellanåt. Och Strömberg var någon han kände eller någonting där Venedig. Så jag tog bilen till Bergamo då. Och så åkte vi gemensamt då, några stycken till Venedig, och blev kvar där några dagar. Och jag tror till och med Strömberg, de ville stanna. Så jag tog en taxi ifrån Venedig till Bergamo då, för att hämta min bil.
Hur långt är långt?
Och det som hände det här nere vet jag inte om vi ska prata om.
Ja. Det väljer
men,
du, ja.
Ja, men det var väldigt trevligt. Var det
ja. I Bergamo eller i...
Ja, både och. Vi träffas ju i Bergamo också. Men Venedig är en fin stad.
Ja. Okej, vi lämnar det. Du gick ju under epitetet minst 100%.
Ja, det blir väl lite så, för jag... Det var just det här som jag pratade om lite grann. Att jag inte stoppade boll så mycket. Utan i straffområdet så var det ju ett tillflag. Och sen givetvis att man inte bränner för mycket. Du ska ju sätta de chanserna du får. Men det hör ihop det där, tycker jag. För är du trygg i det. För det, ska du stoppa boll så kan man vara i ett bra läge. Men då hinner backen komma tillbaka eller blocka eller någonting då. Men... tar du den på ett så är det svårare för när man har bra läge då. Mm. Givetvis, för då hinner de inte komma tillbaka.
Har aldrig varit inne i en sån här svacker, brukar tala som svacker för målskyttar. När du börjar tänka då, hur fungerar det?
Det finns ju ingen som är 100% givetvis, men när man ligger nära där då, det är då du kan få sådana namn som detta. Mm. Så självklart händer det att man brände något ibland, men förvånansvärt lite om man säger då. Det är därifrån det kom.
Strömberg blev kvar i Italien. Det var aldrig ett alternativ för dig eller?
Nej, jag hade ju med familj och så. Min äldste pojk, han föddes ju i Milano. Så att flyttar man i själv så vet man inte, och då kanske man har varit kvar och, när man är ung och...
Ja, det såg så väldigt trevligt ut på bilderna i den här blåvitt-filmen och alla kramade och...
Ja, men de är väldigt fina och men så är det nog var du än hade hamnat i Italien någonstans och, och sydlänningar är ju varma, de visar ju sina känslor och kramar, så kanske lite mer än vad vi gör.
Vilka känslor lämnade du Como 1989 för schweiziska Wettingen?
Ja, det var ju detta att vi åkte ur där, och sen var väl min familjesituation var ju inte så bra då. För redan där började det då med om vi skulle separera eller skilja oss då.
I Italien då redan?
I slutet där. Ja. Så åkte jag på en meniskskada. Fick operera med syr och åka dit. Så det var väldigt turbulent då. Så jag tänkte, då avslutar jag med 3 år i Schweiz då. Det var min tanke. När det var som det var.
Ja.
Och
Det blev
FC Wettingen blev det då. Det var ju någon nyrik president där. Så.
Men det blev bara en säsong?
Ja. För det var ju inte samma. Jag ångrar mig lite grann att jag faktiskt lämnade Italien för... För det är inte samma att komma dit. Jag vet, vi kom till någon träning och där är gräset 1 decimeter högt. Va? Italien, allting var ju perfekt skött. Och fotbollen var ju viktig. Va? Man kände inte det i Sverige på samma sätt. Va? Där är det ju med banker och försäkringsbolag. Och du vet, den där, då har man status. Men just det här runt omkring i alla fall. Det, jag tyckte inte det skötte så. Va? Det var inte lika proffsigt. Så hörde Tord Grip av sig då i den vevan, för han var sportchef och jag hade ju haft han, som vi pratade om tidigare, i pojklandslag och sånt där, så jag kände ju Tord.
Sportchef för Malmö FF alltså?
Ja, just det, för Malmö FF. Och jag tänkte, då kan jag avrunda där istället då. Så att då blev det 2,5 år i Malmö också.
Ja, mellan 90 och 92.
Ja.
Och du har berättat, Dan, i samband med skilsmässa att du upplevde några riktigt tuffa år där efter elitkarriären.
Ja, sen när man slutade också då, va, så Och det är just där man pratar om identitet och någonting att gå till och göra, och man alltid känner sig behövd och, mm. och viktig på något sätt.
Mm.
Men det blev då att man var ute och snarare med kompisar, så kallade kompisar skulle man säga. Och jag tror det är en erfarenhet som väldigt många utav oss som har varit ute på och spelat på den nivån i alla fall då.
Är det en tomhet på något sätt som du upplever? Eller vad är det?
Det är klart det blir. Mm. Alltså, det är skillnad om du går direkt ifrån och börjar hamra och snickra eller någonting då, om du hade haft det. Va? Man är här och sen har du hyfsat med pengar. Och... Men det går fort då. Mm. Och sen har du liksom barn och sånt att försörja och pengarna rullar snabbt på.
Hur kändes det? För du fick ju den svarta rubriken där om rattonykterhet.
Jajamensan. Så att jag mådde inte bra helt enkelt. Nej. Det gjorde jag inte. Så att,
hur kom du ur det här då?
Nej, det är bara tiden kan jag säga. Mm. Till slut så blir man ju trött på det. Men man känner att det är inte rätt. Va? Det är inte rätt liv du lever. Va? Och till slut så kände jag ju då, så träffade jag min nuvarande fru där. Och, några år efter, eller ja. En tid efter.
Vilka år var det som jobbigast för dig? Du var ju alltså
det är ju det när jag flyttade hemifrån Malmö då, kan man säga.
När 93 började då, när Kviding var ju i och Karlstad och sådär, mitten 90-tal. Ja.
För du vet, när du spelar i Malmö och sådana ställen då har du ändå det här. För jag har alltid varit plikttrogen och man kommer och tränar och så det skötte jag med, va? Men det är tiden efter det kan man säga.
Uh-huh.
Då hade jag inget att gå till. Och jag tror det är viktigt. Mm. Väldigt viktigt.
Så det var, hade du några planer då? Liksom, eller var det liksom...
Nej, innan hade jag väl... Jag skulle kunna tänka mig att bli brandman. Och det finns ju sådana yrken eller snickare som jag pratade om innan. Men då hade man ju inte den utbildningen. Då skulle du sätta det där i, jag vet inte vad det är, 3-4 år då, va? Men det bästa hade ju varit att gjort någon sån grej kanske, även om det hade tagit 3-4 år, så är det faktiskt bättre att ta det direkt då.
Mm. Men ändå det är tungt ändå att vara en sån firad fotbollsspelare som får läsa de rubrikerna och skilsmässa och barn och det, alltså det, så, tog du bara samman eller hur gjorde du för att ta dig ur den här, alltså, den onda spiralen, eller vad jag ska säga?
Det finns något som säger efter 7 svåra år så går allting över. Ja. Och det ligger någonting i det. För det finns ju någonting. Det hade ju kunnat gått ännu värre givetvis. Du hade ju kunnat krökat ner eller vad som helst. Men sen min familj, jag menar, som jag, min mamma och pappa och dem, alltså, de stöttar ju, de är oroliga och det är ju sånt. Ja, man vill ju inte svika folk, va?
Nej.
Så att, någonstans så ofta tror jag man kan hämta sig där då. Eller jag gjorde det. Sen är det olika från fall till fall. Men
det var bara bita ihop, var det så?
Ja, eller? Nej, jag kände mig äcklad av mig själv till slut då, liksom. Även om det var tufft, det är det ju faktiskt då, när allt hände på en gång liksom. Men i mitt fall så kände jag att det fick vara bra.
Kom det liksom bara, nu får det vara nu?
Nej, det kom ju successivt. Det är ju samma, det kan stegra sig negativt, successivt. Men även när det vänder så är det ju successivt åt det hållet också.
Ja.
Och det har jag mycket tacka min nuvarande fru för. Och så är det, man stabiliseras igen då, va?
Och idag så, som sagt, fastighetsskötare, du bor i Frölunda,
visst?
Ja. Och du har... barn med du har 3 barn sammanlagt, va?
Ja, 2 sen tidigare då, Sebastian Alexander, och så har jag ju då Matilda, med 7 år nu, ihop med Jenny.
Vad jobbar Jenny med då?
Jenny jobbar som undersköterska på ett äldreboende.
Och sönerna, är det någon, finns det någon fotbollstalang där?
Ja, båda höll ju på, men Sebastian var väl den som höll på mest. Så han var med i Häcken då, jag tränade ju deras juniorer där ett par år. Och Sebastian var nog duktig, men det var väl det där med träning och sånt. Som Man kanske måste...
Han gjorde inte som pappa, stod kvar en halvtimme efteråt och nötte, eller? Vad menar du?
Nej, men sen kan ju detta ha påverkat dem också då, med skilsmässor och... Mm. Och så att det, jag lastar inte dem, utan det kan jag känna att alltså jag har lite skuld i det kanske. Mm.
Tränarkarriär var du inne på i Häcken, och du var lite, det var väl i Karlstad också.
Nej, inte som tränare.
Vad var du spelade en tränare någonstans? Var det inte det? Har jag läst fel?
Karlstad var ju mycket för Håkan Lindman då, som jag, dels var han badgäst ute på Hönö från vi var små då, så vi var ju alltid på Heinevallen och detta. Och sen spelade vi ihop i Malmö då. Det var inte många matcher, för han fick tyvärr sån här ledbrås på knäna. Så vi gjorde bara några matcher. Men han var ju kvar ändå, för han hade ju kontrakt med Malmö. Så där lärde vi känna varandra som vuxna också, om man säger så. Och sedermera tog ju då Håkan hand om Karlstad BK. Och så ringde han ju då och tjatade att du kan väl, men jag har inte tränat. Nej, men det gör inget då, så här, kom nu.
Var det division 2 då, eller 3, eller var det då för division Karlstad låg?
Nej, tvåan låg.
Tvåan, ja. Gamla tvåan då.
Det gick så pass bra, så han, vad hette han som tränade Degerfors då, och ringde mig. De låg ju alltså i Degerfors då. Och frågade om att du ville...
Var det Sören Kratz?
Sören Kratz var det. Han ringde.
Ja.
Och det var några matcher kvar där, 10 matcher någonting som man ville jag skulle spela då. Men det sa jag nej, för det vet jag. Det måste vara med tränare för att klara allsvenskan då, om man säger.
Ja, du var Mål-Otto på topp där, vet jag inte. Ja, Ottosson. Ja, det har varit någonting, ja.
Ja, men så, han var ju, det var nog där med, han är ju lite yngre än mig.
Ja. Ja. Det blev ingen ordning, och det är ingen ordning på fotbollen i Karlstad nu.
Nej.
Nej.
Det är hockeyn som gäller det.
Ja, det är just det.
Innan var det bandy och hockey, men nu är det bara hockey. Ja. Ja, men fotbollen är ju lite trög.
Ja. Någon kontakt med fotbollen idag?
Inte direkt så, men det är klart man träffar ju gamla spelare och om inte annat Glenn Hussein.
Ja, han bor här, här på kontoret.
Så det blir lite fotbollskött och sådär då. Och sen har vi ju de här jippomatcherna. Så, så kontakten med... Så var man än vänder och vrider sig, så är det ju det med fotbollen som...
Och i den här stan också. Du kan ju inte gå 10 meter
Om dagen stötte jag på en fastighet vi har uppe i London där, så stötte jag på Torbjörn, kom gående, han har varit och hälsat på sin son där. Så att det, man ramlar på varandra, för så stor är ju inte Göteborg ändå.
Har ni mycket kontakt? Du sa jippomatcher med mot ett tvålaget. Fortfarande har ni mycket kontakt i övrigt så där?
Ja, vi har en trevlig grej just då till tvålaget där, att vi träffas när vi fyller jämnt nu då. Ja. Så nu är vi uppe i 60 där. Och när jag fyllde 50 då för 3 år sedan, så hade de för mig då. Och det är också ett sätt att hålla samman. Vi käkar en bit och tittar på någon match kanske eller något sånt där då. Så att det, vi håller ju kontakten på så sätt.
Mm. Det verkar väldigt trevlig gemenskap där på kamratgården också. Om det är på lördag förmiddag eller söndag förmiddagarna som ni samlas där uppe. Hur fungerar det?
Ja, Ålborgsson har ju där... Ja, du ska vara över en viss ålder där, för att kalla det Ålborgs. Men det är ju ett sätt, underbart sätt att träffa. Nu har jag själv inte varit där på ett tag, men...
Du var en höft, vad var det, höften som du har bekymmer med?
Detta är ju bara, nu har jag jobbat i 3 månader till igen någonting, men innan dess så var jag sjukskriven i 3 månader för... Jag pratade med Leif Svärd och han trodde det kommer från höfterna, var utslitna då, höftkulan. Ja, ja. Och därigenom kan man få något som, precis som du får reumatism då i benen och musklerna då. Så att jag kunde knappt gå, det var riktigt jobbigt ett tag där. Så att, men nu äter jag någon slags kortison då som tar bort värken. Men på sikt så kanske det blir operation, jag vet inte.
Du ser ut att vara i bra form annars. Det kan inte vara så långt ifrån matchvikten.
Jag har ett sånt arbete, så jag rör mig ganska mycket. Så att det hjälper till. Mm.
Är det någonting, Dan, har vi någon god historia? Det har du säkert som jag glömt att ta upp när det gäller din karriär och det fantastiska som du fick uppleva både med Göteborg och senare i karriären. Är det något sånt där minne, någon passning du kan ge till dina gamla Göteborgspolare?
Ja, det är...
Men ni hade mycket hyss för det var kalsongklippningar och allt. Hur var det där på den tiden?
Ja, det var ju Torbjörn och framförallt Glenn Hussein får man väl säga som alltid höll på med det där. Det var inte min grej riktigt, men det var ju såna här grejer hela tiden, va? Så att jag vet Torbjörn eller om det var Glenn då, det vet man ju inte vem som gjorde det. Man ser ju aldrig när de gör det. Jag hade ju klippt sönder kalsonger på Glenn Schille, ska jag säga. Och det var väl andra eller tredje gången, så han blev ju ena trött på det där. Så. Och på den tiden hade vi sådana här träpallar, du vet, nedanför bänken där man sitter då, och man hänger av sig kläderna. Och då hade han gått och hämtat en hammare och spik och dratt fast den här skon med en spik rakt igenom Torbjörns skor. Det är sådana här roliga grejer. Man
vad hände då när Torbjörn satte ner fötterna?
Ja, han fick ju med sig hela pallen. Skulle ta på sig dojorna då. Så det var sånt där hela tiden.
Var det lika mycket practical jokes i Tyskland och Italien som det var i Göteborg? Eller var det unikt?
Nej, Tyskland upplevde jag lite stelare saker. Där har du just det där skillnaden med... Vi liksom, den som kom i hissen, han pratade vi med, och det var hela laget på något sätt. Men när jag kom till Stuttgart, det var ju liksom de yngre för sig. Och sen var det två, eller det blev ju tre grupper egentligen då. Mm. De bästa höll sig på sin kant. Och så mellanskiktet då, om man säger de som var mindre bra, eller man ska kalla det. Så det är lite tråkigt det där. Det, den biten hade vi inte i... Där har du väl också den här proffsgrejen då, va? Den som har mest betalt och det, du vet, det är lite tråkigt, det får man säga.
Vad atmosfären i Tyskland jämfört med Italien, var det varmare och mjukare i Italien, eller hur uppfattar du det?
Ja, jag uppfattar det så. Mycket på grund av, alltså, de första åren får man ju ägna sig att lära sig språk och sånt där, va? Men man känner ju ändå av vad man säger. Det gör man ju direkt. Mm. Om någon är arg eller någon är... Men Italien är det liksom, de viftar med händer och de kramas, och det gör ju inte tyskarna ju som vi är egentligen då. Så att man känner ju sig nästan som man var i, men det var ju en annan trygghet då med spelarna då i Blåvitt, och del språket ska jag säga. Men det underlättade med italienare, jag kände ju aldrig att det var de där klickbildningarna och så. Sen var det ju alltid en och annan som skulle spela Allan, och det finns ju alltid i proffssammanhang, va? Som tror att den är för mer än andra och sånt där. Men Tyskland känner jag nog mer där. Och det är också när det är ett storlag, som man säger, va? Så finns den grejen med. Det finns säkert i Italien också.
Vem är den bästa spelare du spelat med?
Med? Ja, då säger jag nog Torbjörn Nilsson.
Var han så bra?
Ja. I Blåvitt Arenda, det var ingen som... För jag menar, det spelar ingen roll om de mötte Barcelona eller Kaiserslautern eller Valencia nu, eller vad de mötte. Det var ju storlag, Hamburg då, skulle vi prata om också. För annars kan man ju säga så här, i Blåvitt Arenda så säger det inte så mycket i och med att det är allsvenskan, för det håller ju inte samma klass som ligor och sånt. Men varje gång vi mötte de här storlagarna så var ju Torbjörn bättre än deras storskärn. Därför säger jag Torbjörn. Sen däremot, vem har mött?
Ja, vem är den bästa du har mött?
Så kan jag väl säga så här, att sådana som Platini eller Maradona får jag väl säga först. Jag har inte mött Messi, och de är för unga för mig. Men Maradona mötte jag ju.
Ja.
Och det är alltså, bollen sitter klistrad fast, det är full speed liksom. Det är vissa som har den där lilla grejen. Men det är liksom ett fåtal spelare i världen då.
Ja, vi pratar ju inte om världens bästa genom tiderna.
Ja, det är det jag menar.
Ja.
Platini var liksom en sån också som kunde avgöra genom frisparkar och sina bländande passningar och allt vad då. Sen har du
Milan-tion.
Van Basten, ja, liksom som målskytt, är ju helt fantastisk också. Ja.
Så att, kunde du känna igen dig med Van Basten när det gäller avslutet? Han var ju också
lite väldigt rent
touch på bollen, ja.
Ja. Väldigt säker på volley och sånt. Som man kan se många forwards, de har andra egenskaper liksom. Men just det där volley och, för jag menar, det är otroligt viktigt att ha den där på ett, även avslut på ett, inte liksom där stanna och, för då gör du det svårt för motståndaren eller försvaret.
Den bästa tränare du har haft då? Eller den som betytt mest för dig?
Det är, om man säger ungdomsåren så får jag säga Ove Rönnberg, min tränare som
i Blåvitt.
Ja, som alltid ställde, där har vi det där igen för att bli bra. Inlägg, vem stod och slog inlägg och vi gick upp när det inte var träning. Så han har betytt otroligt mycket. Sen som A-lagstränare Svennis givetvis. Gunde Bengtsson betydde mycket för mig.
Vad var för skillnad på Svennis och Gunder? Var det, alltså på något sätt så kändes som Gunder var ju ass till Svennis.
Jag kom väldigt nära Gunder då när Svennis gick. Gjorde jag.
Svennis gick till Benfica då alltså?
Ja, han gick till Benfica. Svennberg kom ju efter det. Mm. Men jag vet inte. Svennis har ju lyckats otroligt bra egentligen som tränare utomlands. Det är svårt att säga. Utan då får man nog leva med han mer än vad jag har gjort, om man säger. Mm. Så att har något speciellt. Han behövde inte höja rösten. Men när det var någonting så blev ögonen kolsvarta och då blev alla tysta. Det är en ganska unik egenskap som Svennis hade.
Ja, höjde han rösten någon gång? Skrek han aldrig till er?
Inte de där jag har hört eller sett. Mm. Utan just den där blicken bara, va? Så stelnar han allihop. Mm. Och det är en jäkla egenskap.
Och rent taktiskt,
slippa gapa och skrika. Ja.
Rent taktiskt då? Var han vassare än de övriga du haft? Du var inne på att han nötte mycket. Du sa Glenn Hussein också att ni nötte.
De här grundgrejerna. Och det är ju så jäkla skönt. Då var det ju jättetråkigt. Kalla vinterdagar, du vet, som det är i Sverige då. Som det är nu. Då stod man ju nötter där, du vet, 45 upp till en timme då. Det var ju nästan bara det. Så vi tyckte det var jättetråkigt. Men sen blev det ju lite, när han kände att det satt i oss då, va? Mm. Men det är just att ha grunden. För då går ju allting mycket lättare sen. Och han hade ju jätterätt i det där, va? Så att, men det är någonting där. Han har liksom, ja, som man säger, det på något sätt. Som man kan ha. Du vet, det är svårt att ta på. Och det har ju visat sig.
Hur ser du på svensk fotboll just nu? Det är ju ganska profilsvagt om vi bortser från en spelare då.
Jag tycker de är lite fega. Här har vi haft, det var ju en sån diskussion med mittbackar och allt det här. Det har varit många, många år nu skulle jag säga. Eller i alla fall 3-4 år har det varit jätteproblem där. Och istället för att släppa in sådana som Jansson nu som gick till Malmös mittback, tänker jag på.
Pontus Jansson, ja.
Ja, Pontus. Mm. Och det var någon annan där jag tänkte på. Istället för att ge dem chansen. För de visade sig, de gjorde bra ifrån sig när de mötte liksom annat motstånd ute i Europa och sånt där, va. Så att de här franska, de gick ju långt ursätt här nu också, detta då. De får chansen. Det verkar som de utländska klubbarna slussar in dem bättre på något sätt. Vi är lite för fega och rädda för att ändra på någonting. För talangerna finns ju, va? Men de måste få chansen också.
Om vi tittar på IFK Göteborg då, som sparkade ju sin tränare här, Mikael Stare. Men det är ju inte det Göteborg som har varit i några upplagor då tillbaka, både på 90- och 80-talet då det var ju dominant inom svensk fotboll. Hur ser du på Blåvitt idag?
Ja, det är ju svårare om man ska öppna en sån grej som vi gjorde. Idag liksom kan man bli proffs i Danmark, i Norge. om man är så där halvbra, om man säger, va, då lämnar man klubben, för du tjänar ändå 2-3 gånger mer än vad du gör i Sverige. Så har det varit i alla fall. Och jag tror det är lite så fortfarande. Och det är klart det är utarmar. Här fick vi ju ändå spela ihop då i ganska många år. Och plocka någon då till oss, va. För här i Norden var ju vi störst i alla fall då. Så det blir ju svårare att öppna en sån grej. Svårare och svårare. Man ser det nu i Malmö. Jag gjorde det jättebra. I vad heter det? Inte Europa, till Champions League. Mm. Och men sen ser man då när det går till utslag och detta då, att det är väldigt tufft. Mm.
Hur ska vi göra för att behålla talangerna längre inom svensk fotboll? För de försvinner ju väldigt tidigt idag. Du var ju, sa du, 21 år när du reste iväg.
Ja, först och främst måste man ju slåss mot de riktigt stora länderna, kan vi inte slåss mot, för det är alldeles för stora pengar. Men någonstans måste vi kunna få någon slags proffsliga. Någonstans är de ju proffs idag ändå.
Ja, ja, de är ju heltidsspelare, ja.
Men för att de ska kunna mäta sig där då, så ja, måste du till en proffsliga. Och det är ju, man ska få fram pengarna. Det är sponsorer och intresset då, va? Mm. Som måste upp på något sätt. Det är pengarna som styr.
Mm. Hur ofta går du och tittar på blå, hur går det, gamla, vet du, nya, gamla, ja, gamla Ullevi, gamla nya Ullevi, ja. Hur ofta, ja, hur ofta går du och tittar,
nej,
på
det? Det brukar bli en 3-4 gånger per år.
Ja.
Ja. Men jag går inte på allt, jag, utan det är ju det, man tittar på TV och
följer mycket på TV.
Ja, följer de, jag ju framförallt i tidningar och på den vägen då.
Mm.
Så man läser ju vad som händer och sker. Det gör man.
Du, själv då, är du sugen på att ta upp någon tränarkarriär eller något liknande? Är det någonting som finns där?
Jag var inne på det faktiskt, men nu då sen jag fick det här, så nu vill jag först bli liksom så här 100 bra, så får vi se här fram. Det är en del klubbar som frågar mig här, men då hade jag ju precis gått igenom det här och så där, så jag tar ett sabbatsår till i alla fall innan jag ska fundera på det.
Är det någonting mer nu, Dan, som är...
Det är det säkert. Så, vi kan prata hur länge sedan.
Ja, vi kan ju göra,
men
det.
När du säger så är det så brett, så ja. Då kommer man inte ihåg någonting. Utan,
men du mår förhållandevis bra idag.
Jag mår jättebra, alltså, på alla sätt idag, ska jag säga. Och, ja, jag kan inte ha det bättre. Nej. Det är oförskämt bra faktiskt.
Vad härligt. Ja, ja. Då slutar vi där. Ja. Tack snälla, Dan Corneliusson. Tack.
Tack för att du lyssnade. Vill du veta vem som blir nästa veckas gäst i Holmgren möter, eller har förslag på vem som skulle kunna bli gäst framgent, så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss, antingen på Facebook-sidan Holmgren möter, eller Twitter Niklas_Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.